inför ditt ansikte ännu mer, Gud. Åh Gud, vi ber om din välsignelse över predikan jag ska hålla nu också, att du ska komma med din ande, förbarma dig Gud, att jag får tala det du vill. Men vi ber också för våran församling att vi ska få fortsätta nå ut på alla sätt. Här i Vargön, i Vänersborg. Låt oss få ta nya steg och nå nya människor. Vi ber att vi ska få bli gränsöverskridande, att vi ska få bryta barriärer och att vi ska få hjälpa människor till en frihet i dig, Jesus. Vi ber att det ska få ske på missionsfältet också, genom våra missionärer och det missionsarbete vi bedriver. Att vi ska få bryta in på nytt område där med och se ditt rike få bryta in, att du ska bli förhärligad, Jesus. Ge oss nya visioner, ge oss nya tankar, vidga vårt trosystem, Gud, så att vi börjar se och tänka som dig, Gud, och se större. Tro större. Låt oss få ta rygg på söndagsskolan och himlakul här och börja lita på att du vill göra större saker, det omöjliga, Gud. Låt oss få leva ut det, Herre, i vardagen, att vi tror på möjligheternas Gud där ingenting är omöjligt. Och låt det få prägla resten av den här gudstjänsten med. Amen. Jag blir så inspirerad när man får ladda upp inför en predika med en sån här lovsång. Det är jättegott. Och idag så kommer temat för predikan att vara: hur fungerar jag i de andliga tjänsterna på min arbetsplats? Jag hade från början tänkt att ta med även skolvärlden, men så när jag förberedde mig insåg jag att det var för mycket. Arbetsplatserna räckte till, så det får bli en annan gång. Men hur fungerar jag i de andliga tjänsterna på min arbetsplats? Det låter väl spännande. Och vi håller ju på med en serie nu som vi har gett namnet Varför är alla andra så konstiga? En serie om enhet, mångfald och mognad. Och jag ska inte gå in mer på det, men det är, för er som är nya i alla fall, så är det temat på serien. Jag satt hemma och läste de tidningar som hade kommit med posten för några dagar sedan. Och när jag satt och bläddrade där i en ledarskapstidning som heter Chefen i fokus, som jag brukar läsa ibland, så ser jag en artikel med rubriken: är du profet, pastor eller partyvärd? Det är alltså en helt sekulär tidning där det står: är du profet, pastor eller partyvärd? Och jag börjar läsa nyfiket i den här artikeln, och så upptäcker jag att det här, de har ju tagit efter det som står i Efesierbrevet 4:11. Nu börjar ledarskapsteoretiker, forskare, att ta efter det som står i Bibeln. Jag tycker det är så fascinerande. Den här artikeln refererade till en ledarskapsbok som heter Reflektivt ledarskap, som blev utsedd till årets HR-bok 2017. Jag har inte hunnit läsa den. Men i den så introduceras 5 stycken olika roller som ledare. Det är ju bara intressant att det är 5 stycken. Lyssna här nu. Profeten, pastorn, psykoterapeuten, partyvärden och pedagogen. Ja, lite kul. Det är ju lite kul, de här olika karaktärerna då. Men visst påminner det mycket om uppräkningen i Efesierbrevet 4:11. Lyssna på dem här. Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer och lärare. Profeter och pastorer var ju, de hade de ju med där. Och sen hade de även det här, ja, pedagogen, som är en ganska tydlig koppling till läraren. Det är ju bara ett annat ord. Så 3 av de 5 tjänstegåvorna har de plockat här. Sen tycker jag partyvärlden. Tycker jag i alla fall är en ganska bra omskrivning av evangelisten. Eller vad tycker ni? Det kan, han kan i alla fall vara partyvärd, eller hon ibland. En hel del av de evangelister jag känner gillar att vara partyvärdar. Inga namn, inga glömda här. Men så är det ju. Så visst kan man se en koppling. Den här psykoterapeuten kanske är lite svårare att koppla in. Det är inte lätt att översätta det till en apostel i alla fall. Men om man istället kopplar psykoterapeuten med pastorn och herden och kanske tänker att pastorn i den här boken då lite mer kanske är en apostel i sin funktion, vilket många pastorer som funkar idag är, så har man ju fått ihop hela den här femhanden. Jag tycker det är lite fantastiskt. Vi ska inte snöa in i det här nu, men visst är det intressant att ut i sekulär ledarskapslitteratur så börjar de här begreppen också ta form. Vi ska läsa ifrån Romarbrevet, det 12:e kapitlet, vers 1-2 idag. Romarbrevet 12, vers 1-2. Och har vi tur så kommer den även här uppe på väggen. Jag har lite jobbig rethosta så jag måste dricka lite ibland. Men idag är jag ju här i alla fall och predikar. Jag var glad för det. Därför uppmanar jag er nu syskon vid Guds barmhärtighet att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud, till hans behag. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan ändra ert sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som glädjer honom och vad som är fullkomligt. Jag läste ifrån nu Bibelns översättning. Det här är ju en text som vi har hört många gånger, men den är ju väldigt utmanande. Det handlar om att liksom på något sätt överlåta sig till Gud med hela sitt liv. Och låta det få bli en gudstjänst inför honom. Hela livet. 24-7, måndag till söndag. Och det är en stor utmaning. Jag tror att vi alla är sådana att vi kanske knäpper av och på Gud-knappen lite ibland så där. Att när vi går till kyrkan kanske vi knäpper på den, förhoppningsvis i alla fall då. Men sen kanske vi knäpper av den ibland. Jag kan bara säga det, även jag som pastor lever så till viss del. Jag tror vi alla gör det. Och det här är en utmaning att liksom hela tiden leva inför Gud. Och att hela vårt liv, när vi vaknar, när vi sover, när vi äter, när vi jobbar, när vi är lediga, att hela vårt liv får vittna om honom och få vara ett offer inför honom. Och det här är en utmaning på jobbet, och det är det vi ska lyfta fram idag. Hur kan jag ännu mer leva ut det här på min arbetsplats? Att även det får bli en gudstjänst. Och då tänker jag inte bara på att vi ska vittna om Gud och så vidare. Det är ju självklart att vi ska vara ett vittne om Jesus i alla situationer. Men även hur lever jag ut de gåvor det Gud har lagt ner i mig när jag är på min arbetsplats? Och ibland kan det vara väldigt naturligt, apropå det här och att vara med och tjäna Gud. Jag mötte en av er medlemmar här, jag vill inte säga vem för jag har inte frågat om jag får berätta det här än. Men jag mötte någon nere utanför ICA Älgen här häromdagen. Och vi kom in i ett jättespännande samtal och det visade sig att den här personen hade lite behov av helande. Så vi stod där vid dammen och bad. Jag frågade, får jag be för det? Ja, det går bra. Så jag la handen på den här personen och vi bad tillsammans, hade en jättefin stund. På så ett naturligt sätt kan det ju ske mitt i vardagen att vi får räkna med Gud. Men vi kan också behöva reflektera över hur verkar Gud i min vardag, i mina arbetsuppgifter, i min tjänst. Och jag ska försöka ge några exempel på hur de här fem olika tjänstegåvorna eller tjänsterna eller strömmarna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11, hur de skulle kunna fungera på några olika arbetsplatser och yrken idag. Och jag har fått en del inspiration av Paulo Lenius här. Och jag säger, när jag nu gör den här lilla exempelgenomgången så inser jag med att det är ganska svårt att predika över arbetslivet, för att om man skulle gå igenom vad alla ni jobbar med eller har jobbat med eller kommer att jobba med, så är det ju en jättestor bredd. Och därför har jag valt ett par, tre stycken olika områden som man ändå, ja, som ändå är lite så där vanligt att man jobbar med. Och det första jag tänkte gå igenom, det är om man är servitör på en restaurang. Och nu kommer jag tala utifrån ett manligt perspektiv när jag går igenom de här, hoppas det är okej. Okay. Men det skulle lika gärna kunna vara en kvinna i de här olika situationerna. Tänk dig in en servitör på en restaurang. Och så tänker du dig att den här personen är evangelist. Evangelisten älskar när det är högt tempo och mycket folk. Han glider förbi gästerna och ger trevliga kommentarer. När det går bra så skapar det en härlig stämning. När det går dåligt så känns det kanske lite smörigt med den här väldigt glada personen som glider omkring där. Han talar gärna om hur god oxfilén är och vill gärna peka på det som är dyrast på menyn när gästerna kommer. Han gör gärna det lilla extra för kunden och hoppas på större dricks. Och gästerna känner sig ofta glada och uppmuntrade av den här glada servitören. Hur fungerar då läraren som servitör? Jo, han har den här kvällen sett till att alla i personalen vet vad de ska göra och vilket ansvar de har, så att det inte blir kaos på något sätt. Han har full koll på menyn. Och om det är gluten eller laktos, nötter eller skaldjur, ja, alla ingredienser har han koll på, så att det inte allergierna ska bli problem. Och det fina med den här servitören är att det finns en stor chans att han minns även vad gästerna åt förra gången de kom till den här restaurangen. Och de känner sig så trygga med den här servitören, för han har full koll på läget. Så har vi herden. Och här spelar vi lite på herdens styrkor. Ljusen tänds. Stolen skjuts in under dig medan du sätter dig. Innan ett ord är sagt så känner man sig nästan hemma och slappnar av. Servitören ger dig menyn, lite bröd, smör och känner även in när det är läge att ta upp beställningen. Tack. Får se om det går bättre med den. Ja, en stark en. Det kanske min stark predikan. Man känner ingen stress i den här servitörens sällskap heller. Trevnade ordet. Så har vi profeten som servitör. Han låter dig sätta sig ner. Och så lägger han fram menyn framför dig. Men han har redan en aning om vad du kommer att beställa redan innan han har lagt menyn framför dig. Han vet att det är fisk du vill ha idag. Men för att inte göra det allt för obekvämt för gästen, så frågar han fint om han skulle kunna få föreslå något från menyn. Han säger att dagens fisk är väldigt god. Något av hans favorit. Men allt på menyn är självklart gott, men jag vill rekommendera fisken. Och samtidigt noterar profeten att ett skumt sällskap är på väg in genom dörren där borta i andra änden av restaurangen. Så han glider över dit och håller sig tätt in till dem och frågar om han kan hjälpa dem. För han misstänker att det kanske är ficktjuvar och andra personer. Han har på något sätt en uppenbarelse om att de här måste man hålla lite koll på. Så har vi aposteln. Medan han artigt erbjuder gästerna de bästa sittplatserna, funderar han samtidigt på hur man skulle kunna möblera om så att ännu fler gäster får plats i restaurangen. Dessutom tycker han att det är dags att uppdatera menyn. Så han går bakom disken och gör en snabb skiss och håller samtidigt ett öga på sina bord och sina gäster. Han funderar över hur han skulle kunna få gästerna att beställa efterrätt också. Och då skulle han kunna använda det överskottet till att investera i de här nya möblerna som han tycker behövs för att utveckla restaurangen. Och nu ser han hur gästerna signalerar och han är genast alert och glider tillbaka med nöjd min. Han fick just en ny idé. Ja, det här är en liten exempel på hur de här olika karaktärerna skulle funka som servitörer i restaurangmiljö. Om vi då flyttar oss vidare till en läkare som jobbar på en valfri akutmottagning. Hur kan det se ut? Och nu börjar vi med profeten. Profeten ser ett namn som ligger i akutlistan och ser att det står ont i bröstet. Något som hör till de vanligare åkommorna på akuten. Men profeten känner dock i samma ögonblick att det rör sig om något annat. Den 31-åriga välutbildade kvinnan som söker akutvård beskriver hur symptomen kommer och går. Och profeten kan på en gång leda in samtalet på det missbruk som orsakar detta, som ingen i hennes omgivning vet om. Hur gör herden på akutmottagningen? Jo, herden möter patienten, inte sjukdomen. Herden tar tid i sin stressiga vardag för att se till att patienterna möts och förstår vad som händer. Så att den livskris som de ofta befinner sig i blir lite mindre svår. Herden möter även sina medarbetare som man har runt omkring sig. Och tar tid utanför arbetet för sina yngre kollegor som behöver stöd och uppmuntran. Och som har tuffa livssituationer. När herden skickar hem en patient från akuten görs detta med en färdig plan. Herden ser till att denna har god tid på sig och har också bokat tid till en vårdcentral. Och följer upp att besvären gått över även efteråt. Eller att en utredning görs för att komma till botten med problemet. Hur gör evangelisten? Evangelisten ser till att jobba effektivt. Evangelisten förbättrar patientflödena och försöker minska flaskhalsarna. Så att patienterna snabbt kan komma fram till akuten. Och från där till hemmet eller till avdelningen. Evangelisten nätverkar och brinner för spänningen av att träffa nya människor med olika bakgrunder. Samtidigt som evangelisten avskyr att inte veta och gör sitt yttersta för att hitta en diagnos på alla. Hur gör aposteln? Jo, aposteln arbetar inifrån det system som leder till att sjukvården idag inte fungerar. Aposteln skriver insändare, informerar politiker, mobiliserar kollegorna och vädjar till makthavare med sina idéer som skulle leda fram till att patienter inte behöver ligga i en korridor. Utan att någon i personalen har tid att se efter hur de mår. Han är förändringsbenägen och ser möjligheter till utveckling. Så har vi läraren. Läraren, han söker ny kunskap och ser vart den saknas. Läraren förmedlar sin kunskap till alla de som finns runt omkring. Och leder därmed till att allting blir bättre. Läkare såsom undersköterska och patient. Läraren ser till att ta sina yngre kollegor under armen och förmanar även när det behövs och uppmuntrar när det behövs. Läraren passar även på att utbilda patienterna så att de själva vet vad de ska göra för att undvika att bli sjuka igen och hamna på det här stället. Och när det är viktigt att de kommer tillbaka till sjukhuset. Ja, det här är en liten bild av hur det kan se ut på en akutmottagning med en läkare där. Det tredje caset här, det är en säljande butikspersonal. Och nu börjar vi med evangelisten, det kanske den man tänker sig mest som säljare. Evangelisten är väl den som snabbast relaterar till sälj. Han kan tala för sin sak. Och när det är en bra säljare så lyssnar han och hon till behovet och ser till att hitta produkten som kunden behöver. Och är det en gråzon där säljaren kanske inte riktigt, där den här personen som är där för att köpa inte riktigt ser behovet, så är evangelisten där och väcker behovet och öppnar upp för den här köparen och förstå att han behöver nog den här produkten i alla fall. Och på så sätt så skapar evangelisten nya marknadsandelar. Herden, hur fungerar han då? Kan den omvårdande personen verkligen sälja? Oh ja. Denna säljare känner helt in vart kunden befinner sig. Sätter sig in i dennes perspektiv och lyckas snabbt bygga förtroende och leder även kunden till rätt hylla där det behövs och till rätt produkt. En stor tacksamhet visar kunden och vet vart den ska gå nästa gång. Vilken service, säger de. Hur agerar läraren då? Är läraren en säljare? Jo då. Denne lärare har läst på och kan sitt sortiment fullt ut. Och kan även marknaden och trenderna. Och Konsumentverkets rekommendationer och varningar. Den här personen har full koll på vad som står på bipacksedlarna på baksidan. Går du till din lärarsäljare så vet du att du får kvalitet och då kommer du tillbaka till den här affären. Hur fungerar profeten då? Vilken är profetens infallsvinkel? Här kan vi snacka om fingertoppskänsla och veta vad kunden behöver på riktigt. Om kunden är lite mer försiktig eller våghalsig, det känner profeten in ganska snabbt. Dessutom så plockar profeten upp vilken sinnesstämning som kunden befinner sig i idag. Och han anpassar sin framtoning och produkt för kundens bästa just vid det här tillfället. Dessutom så känner profeten in vart hela branschen är på väg. Om du vill veta om den nya trenden och vad som kommer framöver så ska du tala med den här profetsäljaren. Han har koll på läget och kan berätta det för dig. Hur fungerar aposteln då? Nu gäller det att hjälpa kunden att välja och utveckla sin stil. Han är konceptsäljaren. Vad är konceptet? Kläder säger allt om dig. Och denna säljare läser av dig redan när du satte din fot i butiken. Han eller hon ser till att produkterna är placerade på ett sätt som gör det enkelt att köpa en vara till på samma spår. Att du ska fortsätta handla i den här butiken framöver. Han går djupare och tänker på vad kunden egentligen är ute efter. Den här säljaren lämnar ingenting åt slumpen utan låter kunden nästan tro att han gjorde sina egna val den här dagen när han storhandlade. Nästa gång så kikar säljaren själv upp kunden på distans för att se om kunden kan navigera utan hjälp, för då har man ju kunnat effektivisera processen i butiken om kunderna kan handla själva. Så han har redan en plan för hur det ska kunna effektiviseras så att alla ska bli självgående. Ja, det här var ett litet axplock. Det är inte helt enkelt det här som ni förstår, men det är ett försök i alla fall att i tre olika branscher, tre olika yrkesgrupper försöka ge en karaktär av hur de olika personerna fungerar. Och det här är ju utifrån ett väldigt smal lins nu, så att ni får ju vara nådiga. Men jag tycker ändå att det är intressant att försöka förstå hur kan de här olika tjänsterna och gåvorna fungera i arbetslivet där du och jag befinner oss i vardagen. Men jag skulle också vilja avslutningsvis här snabbt gå igenom för var och en av de här olika tjänsterna hur de kan fungera i arbetslivet idag. Och jag kommer lista, och det här är ju lite, kanske lite teoretiskt då, men jag kommer lista ett antal funktioner, ett olika yrkesinriktningar som kanske speciellt passar för vissa av de här tjänsterna. Så jag kommer börja då med aposteln här och ge olika funktioner och yrken där de här personerna ofta förekommer och kanske är speciellt lämpade utifrån den utrustning som de har fått av Gud. Aposteln är ofta en grundare, mer general, agent, sändebud, en visionär, en pionjär och äventyrare. Och exempel på yrken då är designers som kommer med nya genombrott, uppfinnare, entreprenörer, visionärer, affärsledare, paradigmskiftare på olika områden, kulturella arkitekter, personer som skapar rörelse, systemtänkare, problemlösare, uppstartare, personer som designar nya organisationer, ambassadörer, missionsledare, kyrkoplanterare. De bär ofta med sig Guds kraft och närvaro på ett speciellt sätt och kan ha stark tro och vara den som utför mirakler. Sen har vi profeten i olika funktioner och yrken. Profeten kan fungera som konstnär, poet, etiker, aktivister är ofta profeter, befriare. De fungerar ofta som beslutsfattare och revolutionärer. Kan fungera som advokat, existentialist, anarkist, hacker, spiritualist, mystiker, miljöaktivist, whistleblower, feminist, hjälparbetare, psykolog, politiker, framtidsforskare, men även som kvalitetskontrollant och förebedjare. Ett ganska brett spektrum av olika yrken och funktioner, även för profeten. Så har vi evangelisten. Vart hittar man dem i olika funktioner och yrken? Evangelisten är ju en budbärare. Den som uppnår och genomför saker. Kan ofta vara förknippat med stark tro. De kan fungera som gerillaledare, mästare, berättare, mobiliserare som får fart på personer. De fungerar ofta som rekryterare, förhandlare, säljare som vi såg i det här exemplet förut. De jobbar gärna som mediearbetare, marknadsförare, organisatörer till viss del. Och är den som kommunicerar, fungerar gärna som predikant, talare, även som handlare, journalist, motivationstalare, nätverkare och arbetar gärna med public relations. Så har vi herden. Vad har han för olika funktioner och i vilka yrken kan man hitta herdar? Herden är en omsorgsgivare, fungerar ofta som försvarare, fredsskapare, som hjälpare, tjänare. Även läkare kan ofta ha den funktionen också. Men de finns som vakter, personer som är trogna, som uppmuntrar till trohet mot de styrande i olika yrkesroller. Herden är ju en slags föräldraroll också. Den som tidigt responderar på ett positivt sätt. Herdar kan också finnas inom militären som rådgivare, som hälsoarbetare, givetvis som präst och pastor, som samhällsarbetare. De jobbar ofta med HR, human resources, personalansvar, men även inom polisen. Och så har vi läraren. Hur fungerar läraren i olika funktioner och yrken? Jo, en lärare är ju ofta också en tänkare. Självklart fungerar de ju ofta som lärare på skolor och i olika utbildningsväsenden. De är ofta observatörer och kan fungera som filosofer, guider, vetenskapsmän, coacher, instruktörer, som utredare, som informatörer. De kan finnas inom högskoleväsendet som professorer och andra utbildare där. De fungerar ofta som mentorer, tränare, teoretiker, debattörer. De finns som ingenjörer i industrin, som forskare, som teologer, revisorer, kriminaltekniker, men även som jurister. Ja, kanske en lite annorlunda predikan idag, men det här är en litet axplock för att vi ska förstå på något sätt att Gud har gett de här fem strömmarna och utrustat oss på ett sätt som berikar hela arbetslivet, hela samhället. Sen är ju de här olika gåvorna och funktionerna går ju i varandra ibland, så att det här är bara ett försök att ge en viss ram åt det hela. Men jag hoppas att du ändå kunde känna igen dig här idag på något sätt, kanske, och se, ja, men det där var ju jag. Så det funkar ju jag i min vardag. Så det funkar jag på mitt jobb. Kanske att den här igenkänningsfaktorn är viktig så att vi kan se att Gud har lagt ner någonting i mig som gör att jag funkar i vardagen, som gör att jag fungerar på mitt arbete. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre, tack att du har utrustat oss så rikt på olika sätt. Och jag ber att den här predikan, som var ganska teoretisk idag, att den ska få landa i oss, att vi ska kunna ta emot och förstå hur du har gett de här fem olika strömmarna, de här fem olika tjänstegåvorna som vi alla har del av på olika sätt i våra liv. Även om vi kanske känner att det är väldigt lite av det, så finns det där i våra liv, de här kännetecknen, de här spåren av de olika tjänsterna och tjänstegåvorna. Hjälp oss att förstå hur vi kan fungera ännu tydligare i vårt arbetsliv och i vår funktion överhuvudtaget utifrån det du har lagt ner i oss. Låt oss förstå att det finns ett djupare plan, en djupare förståelse av detta. Och utrusta oss, Herre, förlös de här gåvorna och tjänsterna i församlingen också och i våra liv, så att det får flöda levande vatten från dig. Amen. Då ska vi lyssna på Greta som ska sjunga.